nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, du både varnar oss och tröstar oss med förkunnelsen om den yttersta dagen och domen. Lär oss ta vara på ditt ord så att det blir oss till frälsning. Amen. Ja, vi har läst dagens evangelium som också är predikotexten, och situationen den är den att Jesus sitter på Oljeberget tillsammans med sina lärjungar. Det verkar vara en ganska fridfull stund mitt i all oro och rädsla. För vi ska komma ihåg att det här är bara två dagar före. Det här är påskveckan, två dagar före det att han ska gripas och dömas. Men Jesus tar sig tid och talar med lärjungarna, förklarar för dem vad som väntar, och han skissar för dem världshistorien fram till den yttersta dagen. Han säger, förutsäger alla tecken på den yttersta dagen. Och så då i den del som är vår predikotext, så förutsäger han vad alla människor, både de som lever den dag han kommer och de som har levt på jorden, alla människor, vad de ska få se, höra och vara med om. Det som ska ske när han sätter sig på sin härlighetstron för att döma alla människor. Och det här var bara två dagar, ett par dagar före det att han skulle gripas. Lärjungarna skulle se honom dö på korset. De skulle vara förskräckta och rädda. Det skulle ta tid för dem innan de tog till sig vad som skedde på tredje dagen, att Jesus uppstod så som han hade förutsagt. Men det, vi har facit i hand när vi läser den här texten, och vi vet att Jesus har dött och uppstått för att vara Herre över både levande och döda. Och han ska komma igen med sin härlighetsänglar, och då ska han sätta sig på sin härlighetstron, och alla folk, alla människor ska samlas inför honom. Och det här, det blir den största människoskara som någonsin har skådats i historien. Och som någonsin kommer att skådas. För efter den här dagen så kommer människorna att gå skilda vägar och aldrig mötas igen. Jesus har förutsagt att när han kommer, då ska alla som är i gravarna höra hans röst och gå ut ur dem. Han har den makten. Och i uppenbarelseboken läser vi att havet ska ge igen det döda som finns i det. Och döden och helvetet ska ge igen det döda som finns i dem. Så när Jesus kommer, då ska alla samlas inför honom. Inte bara de som lever när han kommer, utan också de som har levt på jorden. Och det här som står i uppenbarelseboken, havet ska ge igen det döda som finns i det, är ju viktigt, för vi ska komma ihåg, som vi läste om i, läste i Petrusbrevet, det har ju funnits en civilisation före vår. Eller en värld före vår som gick under genom vatten. Det är ju alla, det är oerhört många människor som levde när den stora floden kom och dränktes. Men havet ska ge igen det döda som finns i det. Så det handlar om en oerhört stor människomassa som ställs inför honom. Och vi tänker ju på stora människomassor, alltså att då blir det svårigheter. Då blir det kaos. Bara ett stort sportevenemang ställer ju krav på myndigheterna. Hur ska vi lösa kommunikationen? Hur ska vi lösa ordningen? Stora människomassor brukar leda till kaos. Men då vill jag säga här. Han ska skilja dem åt som herden skiljer fåren från getterna. Så han har fullständig kontroll över situationen. Och han ska skilja dem åt med samma precision som en herde, som en yrkesman skiljer får från getterna. Tror ni han har någon svårighet med det? Knappast. Så det blir inga långdragna processer, det blir inga svårbedömda fall som måste undersökas, utan vi skiljs åt, människorna ställs till höger eller till vänster med oerhörd precision av honom som känner människornas hjärtan, som känner våra hjärtan bättre än vi själva. Så det här, det var som när vi hör honom säga, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden, så är ju det här ett prov på vad det innebär när han hanterar alla människor. Och sen så undervisar Jesus då sina lärjungar om vad människorna ska få höra. Jesus kommer att ange skälen varför domen faller på det, utfaller på det ena eller andra sättet, varför människor ställs till höger eller till vänster. Och domen, kan man säga, är en uppföljning av den undervisning som Jesus gav när han vandrade här på jorden. Och vi ska påminna oss om en del ställen. Jesus hade ju undervisat sina lärjungar och sagt: jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Och vi kommer ihåg sammanhanget här, alltså de som inte är förbundna med honom torkar, bär inte frukt och duger inte till något annat än att brännas upp som skräp. Så Jesus säger: utan mig kan ni ingenting göra. Så det här innebär ju att det är endast den som är förbunden med Jesus genom tron som kan göra gärningar som räknas inför Gud, alltså som är goda gärningar inför Gud. Och Jesus har också sagt: den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka därför att det är en lärjunge, amen säger jag er, han ska inte gå miste om sin lön. Och Hebreerbrevets författare skriver också: ty Gud är inte orättvis, så att han glömmer vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som tidigare tjäna det heliga. Så domen handlar egentligen inte om gärningarna, hur de har sett ut i sig, utan domen handlar om vilken motivation människor har haft för att göra det ena eller det andra. Och de troende, de har visat sin kärlek till Kristus och sin tacksamhet till sin frälsare genom att tjäna det heliga. Och den här kärleken till dem som tillhör Kristus, bara för att de tillhör Kristus, den finns ju bara hos den som själv är förbunden med frälsaren genom tron. Och domen kommer också att återspegla en ytterligare en sanning som Jesus har undervisat om. Han har sagt: den som inte är med mig är emot mig. Den som inte samlar med mig, han skingrar. Så på domen så kommer vi att se två grupper. En som ställs till höger och en som ställs till vänster. Men vi ser ingen neutral mark framför, som varken är till höger eller till vänster. Utan antingen har en människa tagit emot Kristus genom tron och tjänat honom, eller så har hon avvisat Kristus och motverkar Guds rike, medvetet eller omedvetet. Något annat alternativ finns inte. Så antingen finns tron på Kristus i hjärtat eller då inte. Om tron är stark eller svag är en annan sak. Antingen finns tron på Kristus där eller inte. Och Jesus, han kommer att nämna de goda gärningar som de troende har gjort som bevis på kärleken till honom. Och det är en sak som vi lägger märke till och som vi kanske undrar om, som är så påtagligt i våra liv. Alla synder då. Jesus nämner ju inga synder hos dem som han ställer till höger. Och då kan man ju undra, hur kan det komma sig? För att i våra liv så är ju synden en daglig, påtaglig plåga. Och när vi sammanfattar vår dag, då får vi ju knäppa våra händer och be om förlåtelse. Förlåt oss våra skulder. Och synden som i så hög grad ställer till det på det ena och det andra sättet för oss genom livet. Och vi får bära konsekvenserna för vår egen dumhet och synd på ett och annat sätt hela livet. Och vi får känna det här samvetet som dömer oss. En sån viktig sak, varför nämns det inte på domens dag? Det här är uppfyllelsen av evangeliets löfte. Så på domens dag så är det här uppfyllelsen av evangeliets löfte. För Gud, han har lovat att låta våra synder vara så långt från oss som öster är från väster. Han har tagit vår skuld, lagt den på sin son. Och Jesus är Guds rena offerlamm som tagit bort världens synder. De är borttagna, de är glömda, de är kastade i havets djup. Och därför kommer de inte att nämnas, inte ens på domens dag. Och det finns ingen som kan anklaga oss inför Gud. Ingen som man kan anklaga de som är renade i Jesu Kristi blod. Vi blir också överraskade av vad Jesus säger till dem som han, den grupp som han har ställt till vänster. För inte heller här så nämns det ju deras synder, alltså deras verksynder. Och då kan man ju tänka på världen som den var, som föranledde floden. Världen var fylld av våld. Och hur annorlunda är världen idag? Ingenting. Den är fylld av våld. Det finns människor som som gör hemska övergrepp, skändligheter, våldshandlingar. Och ingenting av det nämns på domens dag. Det enda som Jesus nämner, det är gärningar som inte har blivit gjorda. Så och det kallar vi ju underlåtenhetssynder, det är ju också synder. Och de här gärningarna som inte har blivit gjorda ställer Jesus fram som bevis för att de inte har tjänat honom. Så vad de än har gjort i sina liv, så har de åtminstone inte tjäna sin herre och frälsare. Och de gärningar som Jesus nämner, alltså det som de inte har gjort, det är ju gärningar av främst humanitär karaktär. Alltså det handlar om att ge vatten till törstiga, att ge kläder till dem som behöver, att besöka sjuka och besöka dem som är i fängelse. Och då reagerar vi också, men det är många som gör det. Det finns ju många organisationer som just är inriktade på att ge sån hjälp. Och många människor som deltar helhjärtat i en sån hjälp. Och det har ju en viktig social funktion. Det är ju som sagt många människor som gör sådana gärningar. Och då kan man ju undra varför Jesus säger till dem som står till vänster att hela gruppen allihop, ni har inte gjort det. Det här har ni inte gjort. Men återigen så är det inte gärningarna i sig som är det viktiga, utan motivet till gärningarna. Alltså motivationen till varför man gör saker. Även om de otroende människor gör aldrig så mycket socialt viktiga, alltså humanitärt arbete som har en viktig social funktion, så är gärningarna inte ett bevis på att deras kärlek till Kristus. Det är inte en frukt av tron. Och de har inte tagit emot Kristus, och därför är de inte för honom. De är inte neutrala, utan de är mot honom. Det är bara den möjligheten som Jesus ger. Den som inte är med mig är emot mig. Den som inte samlar med mig, han skingrar. De som står till vänster, de hör vi börja argumentera med Jesus och säga: när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Och när de frågar så är det ju underförstått att hade vi bara fått veta att det var det här vi skulle göra, så skulle vi naturligtvis ha gjort det. Och det hade vi klarat av. Även utan dig så skulle vi ha fixat det här. Men så enkelt är det inte. Utan varje gärning som räknas som en god gärning inför Gud förutsätter ett troende hjärta. Jesus säger ju i Johannes 15: jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Till utan mig kan ni ingenting göra. Så även om människor gör aldrig så mycket humanitärt arbete men saknar tron, så är ju gärningarna inte en frukt av tron, och därför inte en god gärning inför Gud. Så det rätta motivet till gärningarna saknas, och det är kärleken till Kristus. Så det här är ju egentligen också en riktig stöt mot allt det som kallas legalism och gärningslära. Ja, men jag har ju sett till, precis som det var sagt, jag har med full koncentration bett fem gånger om dagen. Och så har jag ju fastat en hel månad varje år. Och så har jag gett 2,5% av, jag har varit väldigt noga, precis 2,5% av det jag äger i allmoseskatt. Jag har gjort allt. Så förutom det här stora felet att alltihop är människobud, så är det ju också det här med att, ja, men alltså det går inte ut på att tekniskt genomföra en gärning. Utan det viktiga är ju motivationen bakom. Vad är det som driver en människa att göra gärningen? Är det fruktan? Är det rädsla för straff? Är det hopp om belöning? Så är det ju inte. Är det för att försöka gottgöra synder, att uppväga något fult man har gjort? Så är det ju ingen riktig anledning. Det finns bara en enda motivation, rätt motivation, till att göra goda gärningar. Och det är tron på Kristus. Vi känner honom, vi gör det för honom. Och genomgående så lär oss Bibeln att det bara finns den enda rätta motivationen till våra gärningar. Och det inpräntar vi också i katekesen, i förklaringen till varje bud. Vi ska frukta och älska Gud så att vi... Allra först så nämner vi motivationen till gärningen. Vi ska frukta och älska Gud så att vi... Och det första budet, som överhuvudtaget så är början till allt, det är ju att vi ska älska Gud över allting. Och den kärleken till Gud, den finns bara hos den som har genom tron tagit emot Kristus som sin frälsare. Där finns början till en kärlek till Gud. Den kärleken till Gud, den kan inte finnas hos människor som vägrar tro Guds ord, som förkastar Guds ord och förkastar Guds frälsning. Jesus ska svara dem som står på hans vänstra sida. Amen säger er, allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Kan man ju fråga, vilka människor i hela världen är det som gör någonting för en kristen bara därför att det är en kristen? Ja, det är ju andra troende människor. Och varför gör de det? Ja, för att visa sin kärlek och tacksamhet till Kristus. Det är därför de tjänar, de som tillhör honom. Och på det sättet så kommer kärlekens gärningar mot de troende på domens dag att bevisa vilka det är som äger tron på Kristus och vilka det är som står honom emot. Och de här kärlekens gärningar, de kommer ju också bevisa att Gud är rättfärdig när han dömer. Han är rättvis. Domen är rättvis. Och så sen så avslutas det hela med att Jesus säger då vad alla människor som lever och har levt kommer att få vara med om. Antingen det ena eller det andra. Dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Så tidernas största människomassa som är nu uppdelad i de som Jesus har ställt till höger och de som han har ställt till vänster, de kommer nu att skiljas åt för att aldrig återse varandra. Det här är oerhört tragiskt. Vårt liv här på jorden, det är bara det är bara början på vår eviga existens. Och vårt liv här på jorden, alltså oavsett om det är kort eller långt, så är det ändå bara en mikroskopisk del av vår eviga existens. Och ofta är det ju så att vår känsla, det stämmer inte överens med det. Utan ibland så blir vi otåliga. Ibland känner vi leda. Ibland tycker vi att tiden är så lång. Den masar sig fram. När ska det här vara över? Jag orkar inte mer. Och så kan vi ju känna, speciellt när det är svårt. När vi har ont, när vi har besvärligt. Men då vi tycker att tiden är lång, då här, i den här mikroskopiska delen av vår eviga existens, då kan man ju säga, då har vi inte erfarenhet av vad evighet är. Så en människas existens kommer att bestå antingen i evigt straff bort från Gud och Guds välsignelser, eller i evigt liv i gemenskap med Gud och åtnjutande av alla Guds välsignelser. Och det som är absolut avgörande för vår eviga tillvaro, det är ju den här mikroskopiska delen som vi har nu här. Och vad som är avgörande i den, det är ju inte att vi får vara friska, det är inte att vi får vara utan verk, det är inte att vi ska kunna få inkomst så att vi kan skaffa en ny bil. Vad är det som är avgörande? Jo, vårt förhållande till Jesus. Och Jesus, han var utlovad till våra första föräldrar som frälsare. Och Jesus, han ska en dag sitta som domare över alla. Men han blev inte sänd till oss för att någon skulle bli dömd, utan för att vi skulle bli frälsta. Det heter inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och där stannar vi. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, kom snart i din härlighet. Hjälp oss att ta vara på den tid du ger oss, så att vi växer till i tron på dig. Heliga oss, så att vi växer till i kärleken till dig och till alla de heliga, så att vi är rena och fläckfria på din dag. Använd oss i arbetet för ditt rike, så att människor genom vår tjänst förs till tro och blir frälsta undan evig straff. Det är ju din vilja att ingen enda ska gå förlorad, utan att alla ska omvända sig och bli frälsta. Hör vår bön. Amen.